Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen i en dryg timme, gissar jag, med mig Kalle Zackari Wahlström och med min vapendragare Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hallå Kalle.
Hur är läget med dig?
Ja, det är jättebra. Väldigt bra.
Hur går det med beredskapen?
Ja, det går bra. Jag har fått hem antenner nu till mina radioapparater och jag har fått hem en ny såningsmaskin.
Såningsmaskin?
Jajamensan.
Berätta.
Ja, det är en. Jag har ju min gamla Earthway såmaskin.
Ja.
Och den är jättebra på många sätt. Den har jag haft i 25-30 år.
Jag vet ju hur en sån här såmaskin ser ut, men för de som inte vet det, kan du förklara ungefär hur den, vad är en såmaskin?
Ja, den typen av såmaskin, det är ju två hjul och det främre hjulet har ju en rem som driver en skiva som i en behållare lyfter upp frön efterhand och släpper ner i en ränna så att den gör ett spår så att du kan få ett justerbart sådjup i rännan och sen har den en liten kätting som drar efter och lägger över när fröet är nedsläppt då.
Otroligt!
Sen kommer bakhjulet då och välta lite lätt och trycker till jorden på då. Men den sår, ja det är svårt att få det. Det är ju framförallt i morötter, dill, palsternackor och sånt som jag har såmaskin. Och det vill gärna bli, det går fort att så, du får ut fröna.
Ja.
Men du behöver gallra och såna här grejer då. Så nu tänkte jag pröva en. Jag tyckte att den verkade väldigt prisvärd. Det är en som tillverkas i öststaterna som de säljer på Lindblomsfrö då.
Aha.
Med skoper.
Vadå skoper?
Ja, det är en, du har ju fröbehållaren.
Ja.
Där du lägger fröet då. Och den som jag har nu då, den här allra enklaste modellen, där är det en skiva med hål i som roterar ner i den här fröbehållaren och lyfter upp fröna då. I den här lite dyrare så är det skopor, som ser plastskopor helt enkelt, som sitter med olika storlekar, olika avstånd och så att du lyfter upp och får en mer precisionssåmaskin av det hela då. Va?
Mindre gallring?
Mindre gallring och så, ja, precis. Jag ska testa den.
Vad spännande. Det är också roligt att du sa det här med antenner till dina radioapparater och jag bara lät det passera. Jag tänkte att prata om det någon annan gång.
Jag skyndar mig så såmaskin.
Du Patrik, förra veckan så pratade vi om att frysa in mjölk.
Ja.
Och att det är ett bra sätt att laga mjölk. Det var jag som var i coronaisolering en vecka och mjölken tog slut och då sa du ha i frysen. Men Magnus hörde av sig på internet och skrev att det finns ett annat sätt. UHT-mjölk kan du ha i rumstemperatur i några månader så slipper du fylla frysarna. I jordkällaren håller du nog något år eller så. Inget konstigt. Hettas till 137 grader i 4 sekunder och packas sterilt.
Mm. Det är ju alltså, han pratar ju om helkonserverad mjölk då va. Den du köper i affären, den vanliga, den är lågpasteuriserad heter det då. Nu kommer jag inte ihåg den temperaturen, men det är inte jättehögt. Jag tror det är någonstans närmare 70 än 60 grader i alla fall. Det är någonstans där, jag tror det är där. Men det är ju som med dina konserver du gör.
Ja.
Du kan ju konservera mjölk så också, vet du.
Kan jag?
Alltså där kokar den. Du får nog köpa sån mjölk. Jag kan tänka mig att jag aldrig provat. Men jag kan tänka mig att det, du får problematik med att det blir skumbildning och tryck. Och ser inte så trevligt ut i din tryckkokare om du kör mjölk där i. Men när de gör det i industrin, då kör de ju den höga temperaturen. Så då är det ju i princip som vilken konservburk som helst då, va?
Just det.
Men jag vill säga så här då, att har man frysboxar som du har, så är det en annan kvinna som har hört av sig också här. Och hon sa så här.
Kvinnorna hör av sig till dig och männen hör av sig till
dig. Ja, för att du kan frysa ner smör också. Det har jag gjort historiskt också. Men nu är det så fullt i frysboxarna så att får köpa en tredje frysbox i så fall. Va? Men då sa hon så här. Nej, men lägg bara ett lager i botten. Då försvinner liksom 6-7 cm av höjden i frysboxen. Och så har du oerhörda mängder med smör i botten. Och det går ju också att göra med sån lågpasteuriserad vanlig mjölk då.
Ja. Smart.
Så det är ju bara att lägga. Och jag tänkte på det sen också. Att det går ju att tänka så även i vanliga frysskåp i lägenheter och sånt också. Att du staplar liksom längst in i de här lådorna som du kan dra ut ur ett frysskåp. Så lägger du ett lager längst in med mjölk eller med smör då.
Just det. Här kommer en fråga då. För när man fryser vildsvinskött, då har det kortare hållbarhet än till exempel älgkött. För att vildsvinsköttet är mycket fett.
Ja.
Och smör är ju extremt mycket fett. Har smör då en begränsad livslängd även i frys?
Nej, alltså det har inte bara med fettet att göra. Utan det har med att det är gris att göra.
Mm.
Man brukar säga att gris är ett halvår och nötkött ett par år.
Mm.
Och älg kommer jag banne mig.
Tre år?
Ja, minst tre år va?
Ja, det står tre år. Vi lämnar ju inte ett vildslakteri när vi skjuter älgar för de är så stora och krångliga att hålla på med. Så då får man fint köper förpackat liksom. Och då står det bäst före tre år från inlämning.
Mm. Men då har du det vakuumpackat där va?
Mm, exakt. Mm.
Men då, man brukar säga så här att vakuumpackar du köttet så kan du förlänga hållbarhetstiden med upp till 5 gånger. Alltså fläskkött blir helt plötsligt 6 månader gånger 5. Och då är du uppe i 2,5 år va? Och nötkött som är vakuumförpackat och hanterat hygieniskt och så vidare då fryst håller många år va. Och älgkött ska vi inte prata om egentligen då. Det här 3 år som du har där på en vakuumförpackad ifrån. Det är ju säkert några regler runt omkring det där som är väl tilltagna med säkerhetsmarginaler och så vidare va.
Just det.
Så vad spännande. Håller man på med kött och gör egna charkprodukter och sådana saker. Då ska man ju absolut ha en vakuum. Förpackare helt enkelt då va? En liten hushållsmodell. Ja, precis.
Jag är lite sämre med min hygien. Så det är väl där jag brister kanske.
Ja, men du måste ju tvätta det, Kalle. Har inte mamma lärt dig det?
Jag har faktiskt köpt smör. Efter vår förra inspelning så åkte jag och köpte 10 kilo smör. Stoppade i kylskåpet. Den är plats för. Så nu jävlar har vi smör hemma.
Ja, jag tror du gjorde det samma dag till och med.
Ja, det satte igång mycket i mig. Jag har sett över mina komposter.
Mm.
Jag har grävt ur en och liksom vält över i en annan behållare. Och då var det ju jord längst ner. Så den jorden har jag nu kunnat ta när jag har planterat om chili-plantor.
Mm.
Då kunde jag ta min egen kompost. Och det var faktiskt första gången i mitt liv som jag har kunnat göra det. Och det var jättekul. Jag har återigen fått lite... Så du brukar säga att man inte ska hålla på att slänga animaliska grejer i. Och det var ju så här kräftklor och sånt där som inte riktigt hade förmultnat. Så jag tror att jag har nu slutat helt med att slänga sånt i komposten.
Mm.
Och sen hittade jag också en råtta i komposten. Det bodde en råtta... Vi hade ju mycket problem med råttor för, inte nu i vinter, men vintern innan så var det ju väldigt mycket råttor i hönshuset. Och sen har de försvunnit. Men en stackars råtta verkar ha sökt skydd i komposten. Det var så jävla spännande när man grävde ur komposten. Så var det ju liksom blött och äckligt och vidrigt. Så kom jag fram till liksom ett litet torrt utrymme som var med hönsfjädrar och halm. Alltså helt torrt. Och där var det en stor fet råtta som bodde. Den lever inte längre, den råttan. Så nu hoppas jag att alla råttor är borta från gården.
Nej, men det är ju det. Om du rör omkring i komposten och byter fack och sådär som vi pratar om, så får du nog mindre problem med råttor också. Annars är ju en kompost väldigt fin isolering och allting för gnagare att bo i, både sorkar och råttor och möss, kan jag tänka.
Alltså det är som att bo i en godisaffär för en människa.
Ja.
Jag har också byggt en ny kompost. Också på inspirerad av vårt samtal. Jag smällde ihop några lastpallar och öste ner gammal halm och fårbajs och hönsbajs och sånt i den. Så det känns också kul. Det känns som att jag är på gång med min jordproduktion. Jag tänker mycket på det. Och jag tänkte på det i morse faktiskt när jag slängde kaffesumpen i kompostinket. Jag tänkte så här, fan, det är så kul att man får det som ett nytt intresse som är att göra jord.
Det trodde du inte för några år sedan, va?
Nej. Men också är det så bra med den där med halmen också. För den eftersom med de här lastpallarna, den blir inte så hög. Mina andra lådor är ganska höga, så då kan man kissa in i den här komposten. Och det tänker jag också är bra för. För det känns som att det behövs lite mer kväve för att den här halmen ska brytas ner.
Du har mycket, jag tänkte på det när du sa fårgödsel och hönsgödsel, att du ser till att det är ordentligt med kol i också då, för du får mycket kväve den vägen där.
Ja, men jag tror faktiskt, om man tittar på det. Alltså jag är ju inte expert på något sätt, men min känsla är att jag har varit så snäll mot mina djur och fyllt på mig så mycket halm, så att det är lite mycket kol och lite kväve är min känsla.
Ja.
Så därför så kissar jag i den nu.
Jag har ju berättat förut att jag inte varit så där superpositiv till kompost.
Nej.
Jag har ju inte heller hållit på med det, så det blir ju också ett nytt projekt för mig i år när jag bygger den där femfackaren som jag har pratat om. Och jag tänkte, det var, nu när du ändå har kommit in på det där, så var det en sak som vi inte tog då, nämligen, och det är vatten. Och i våran del av världen så har vi ju ganska mycket nederbörd på de flesta håll.
Ja, i perioder i alla fall.
Ja, och förr så gjorde man ju så här att man var rädd om gödselstacken. Så man satte ju tak över den. Just för att det inte skulle regna för mycket på den. För att det lakar ur ämnena, va, och sköljer iväg det.
Ja.
Och detsamma gäller egentligen med komposten. Den är ju jämförbar, speciellt din. Du har ju i princip gödselstacken där redan.
Ja, ja, ja.
Så jag kommer ju att göra ett enkelt plåttak över mina komposter också. Men då får du det här problemet istället, kanske att du får för lite vatten i, va?
Ja, men exakt.
Då får du gå och vattna istället. Men du hushållar bättre med näringsämnena då.
Just det. Men för jag har ju då tre behållare i dagsläget. En är helt sluten.
Ja.
Och där, den är också isolerad. Det är som en köpes. Och där inne är det ju nu det som är mest jordlikt, eller om man ska säga, det äldsta. Och där är det ju varmt och man känner liksom vilket jävla tryck det är i den andra. Man känner vilket jävla tryck det är i den här komposten. Men och sen har jag ju där har jag ett tak, men det har jag fällt av nu för att jag inte pallar och vattna. Jag tänkte, det är väl lika bra att det regnar in i det. Men då ska jag alltså tänka att jag ska ha taket på och så får jag istället se till att vattna den.
Ja, du vill ju ha den där precis lagom fuktigheten. Det där jag sa, att det är som en liten fuktig svamp, va? Den ska inte vara blöt, men den ska heller inte vara torr och fnuskig liksom. Nej. Men pratar du om den här svarta kuben, eller?
Ja, exakt.
Ja, den läcker ju lite i taket där också. Och sen är det ofta så att det du lägger där i är ganska fuktigt, eftersom det är mycket hushållsavfall och sånt där, va?
Ja, ja. Ja, men för jag har ju också placerat den så att det är avrinning från ett tak ner på den. Så jag måste kanske bygga ett plåttak ovanför den där kuben.
Eller så flyttar du på den lite. Det låter som du har gjort det extra dåligt. verkligen skölja ur allting.
Ja. Så kan det gå.
Nej, men du... flytta på den, Kalle. Gör det när du tömmer den nästa gång, så flyttar du på den. Du har väl en skruv till den också, va? En sån här stor svart plastskruv som du kan skruva ner och lyfta och lufta den här också. För de tenderar att bli ganska täta. Och sen när du lägger hushållsavfall i, så är det också så att i de flesta hushåll så blir det nog rätt mycket kväve. Så det är bra att ha något kolmaterial där och blanda i då, va?
Just det.
Tidningspapper, sönderrivet tidningspapper, halm, gammalt hö eller någonting sånt där, va?
Ja, det har ju tillgång till mycket.
Mm.
En grej som vi också pratade som hastigast om när vi pratade om kompost sist, det var ju det här med att det blir så jävla lite kvar och att man blir besviken av det.
Ja, just det.
Och jag tror att du ville utveckla det, va?
Ja. Jag tänker att det är ganska bra att känna till det också, därför att det har ju det här med kolets korta kretslopp att göra. Alltså, kol finns ju i huvudsak på två ställen på i våran värld. Och det är ju det korta kretsloppet, och det är ju det här, vi andas ut koldioxid, växterna tar upp koldioxid och binder det i den här biosfären, biomassan då, allt gräs, alla rötter, träd, alger, allting sånt där, va. Och där sker ju så en cirkulation, kolets korta kretslopp, att när ett träd dör och hamnar på backen, så kommer ju det att förmultna, komposteras.
Ja.
Och då bryts de här kolkedjorna som trädet byggde upp med hjälp av solljuset och koldioxiden och vattnet då. Då kommer ju de att brytas ner igen. Och koldioxiden går upp som gas i atmosfären igen då.
Mm.
Och det andra stället där kolet finns, det är det långa kretsloppet.
Mm.
Och ja, du vet, vi pratar ju om fossila bränslen.
Ja.
Det är ju alltså gamla algområden, skogar och sånt som för hundratals miljoner år sedan hamnade under sediment och olika grejer ner i backen. Och det kommer när naturen fungerar då upp via vulkaner och sådana saker i det korta kretsloppet igen, va?
Oj!
Men nu finns det, nu är det ju så att det där långa kretsloppet, det ligger ju egentligen och dränerar det korta kretsloppet på kol.
Mm.
Så att det blir mindre och mindre kol i det korta. Det alltså går ner mer än vad det kommer upp.
Mm.
Via vulkanuppbrott och sånt där. Ända till vi människor nu då.
Jag började pumpa upp all olja.
Ja, precis. Och började ta vara på de där gamla skogarna och algområdena det. Och för tillbaka då, va? Och det de diskuterar då nu då med olika infallsvinklar, det är ju hur fort kan man föra tillbaka det här till det korta kretsloppet. Alltså du hör ju det här med växthuseffekt och sådana här grejer.
Just det.
Och ja, alltså för det är ju så, vi har ju blivit förvånade över hur fort de kan ta upp. Jag har nämnt för dig någon gång att växthusodlare och sånt där, de gödslar ju också med koldioxid i växthusen. Alltså att man höjer koldioxidhalten, för då kan växterna växa mer optimalt till en viss gräns då, va. Och så är det också på våran planet i övrigt, det stora växthuset då. Att höjer du koldioxidhalten så växer växterna mer. Våran planet har ju alltså blivit grönare. Det växer mer, vi får större skördar i jordbruket och så vidare med den här ökade koldioxidhalten då.
Mm-hmm.
Men sen det som man är orolig för då, det är ju just det här om vi, jag menar, du vet, jag har ju varit inne på det här med ekonomi, va?
Ja.
Alltså det är ju, jag måste nästan säga min personliga, det här vansinnet nu då, där vi bara skuldsätter oss och man driver på den här ekonomin och vi, ja, skulderna liksom, vi lever nästan upp nästa och nästnästa generations tillgångar, så vi bränner ju den här oljan allt vad vi orkar. Tänk om vi hade varit rädda om den istället.
Ja.
Den är superresurs liksom. Och så hade vi inte bränt den så fort som vi gör nu. Eller använt den till olika material och grejer. Utan att biosfären då hade fått möjlighet att ta upp den här igen. Så hade vi fått mycket mer liv på planeten, va?
Mm.
För då har det, koldioxid är ju ändå en av växthusgaserna. Även om den kraftigaste växthusgasen då är vattenånga faktiskt. Och du har den här mekanismen att när temperaturen stiger så avdunstar det ju mer ifrån haven. Blir mer moln, och det vet du när solen går i moln att ja, det blir inte lika varmt och så vidare. Va? Du har ju sådana här buffringsgrejer då. Men så är det en oro där att om vi gasar på för fort med och elda upp den här oljan och biosfären inte hinner ta upp den. Det gör den ju inte, för koldioxidhalten ökar ju då. Fast den har inte ökat så mycket som man befarade tidigare då. Så där har du det korta kretsloppet. Det är det här som sker i livet i biosfären då. Inandning utav växterna, fotosyntes och sen förmultning. Eller att vi äter upp det.
Men, och du, bara för att jag är lite trög då, liksom, varför, vad är det med det här som gör att min kompost blir så liten när jag har lagt allt skräp i det?
Ja, men det är ju det att det förmultnar, bryts ner. Det är ju egentligen bakterier, maskar, svampar och sånt som äter upp det här, va? Och då går det ju upp som koldioxid i luften. Så det här, de här strukturen du har lagt ner från början, när den är full den här, så ligger ju det och bryts ner här. Så det är massa koldioxid som går upp i luften igen, som gör att det blir mindre volym. Och om du blandar fel, visst, du har alltid en avgång av kväve. Du har ju kvävet kretslopp också. Det här,
just det,
som är huvudgasen faktiskt där på planeten, som är nästan 80% i det vi andas in och ut då, va? Som också cirkulerar. Det finns alger i jorden som tar upp kväve och ser till att det binds igen. Och sen har vi de här bakterierna som lever ihop med växterna och sitter på deras rötter då, som kan fixera det här luftkvävet och föra in det igen då, va? Så att vi kan äta och bygga proteiner och så i våra kroppar.
Fan vad coolt det är att det funkar.
Ja, det är jättemagiskt alltså.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Patrik, apropå proteiner,
ja,
så har jag, eftersom vårt tv-program går på tv just nu, och ni som lyssnar, kolla gärna på det. Det heter Hjälp, vi har köpt en bondgård. Det finns på SVT Play. Då hör jag av sig väldigt många människor till mig och till oss. Och det är ju kul, nästan alltid. Ett extra kul meddelande fick jag från en man som heter Florian. Och han skrev att han har två lindrödsvin.
Mm.
Och han skaffade dem med tanken att de då skulle leva hos honom ett år och sen bli mat. Men lyssna på det här. Florian har blivit biten av en fästing. Och det har gjort att han har blivit allergisk mot kött.
Oj.
Alltså förstår du vad deppigt? Eller förstår du? Alltså, och jag, det här, där jag bor så finns det så mycket fästingar så det är helt sjukt. Jag har ju fästingar typ en gång om dagen under sommarhalvåret. Fatta om en sån gör att man inte längre kan äta kött. Han kan inte heller dricka mjölk, inte äta... Jo, tvåbenta djur gick bra. Så han kan äta kyckling tydligen.
Ja.
Men alltså, så han lever liksom i princip veganskt nu. Från att han är liksom jägare och hade då två grisar och så här. Verkar så jävla... Alltså, vad man ska komma ihåg och vara tacksam över att man inte har blivit biten av en sån fästing. Hur som helst, han undrade om jag vill ha de där grisarna. Mm. Och då blev jag ju jättepeppad. Men, och så kom jag på att du har ju haft grisar, eller hur?
Ja, jag har gjort det med några års mellanrum. Det har varit lite kombination med att det har passat och att jag behöver bryta upp land och sånt där. Det har blivit mycket ogräs och så, va? De är ju perfekta till sånt där. Så jag har väl haft en... borde vi haft grisar för några år sedan faktiskt, men jag åker ju och köper kultingar helt enkelt.
Ja.
Då måste de ha minst två, för att det här är ju ett familjedjur, va?
Just det.
Flockdjur kan man säga, men vi tycker grisar kan man säga att de är mer familjedjur då.
Alltså som hundar?
Ja, väldigt likt hundar kan du tänka mycket när det gäller grisar.
Mm.
Så absolut att du ska ta emot dem där. Det som är viktigt när man har grisar, det är det här med stängsel alltså.
Ja,
ja. Det är det ju med får också har du märkt. Men,
ja, men grisarna har ju en annan aspekt. Och det är ju det här att det finns ju väldigt mycket vilda grisar i skogarna runt där jag bor.
Ja.
Och det man inte vill är att det ska bli korsningar.
Mm.
Så jag känner ju yrkesjägaren på gården bredvid här väldigt väl, Martin, och jag ringde direkt till honom och frågade vad han tyckte om det här.
Mm.
Och han frågade, vilket kön är det på dina grisar? Och då, så, det är två gyltor som tur är, alltså två tjejer.
Mm.
Två tjejer som inte har fått barn är gylta, och sen heter de suggar när de har fått barn. För er som lyssnar, du vet ju det där, Patrik. Men det gör att det värsta som kan hända är att en galt kommer från skogen när mina gyltor brunstar och bryter sig in, ligger med dem, och jag får sen då korsningar i min hage. Och det är ju liksom inte ett lika stort problem som om jag hade haft en galt som känner att det brunstar på skogen, springer ut, befruktar 90 000 suggor i skogen, och då har man sen spräckliga grisar för all framtid här.
Mm.
Så stängsel är viktigt.
Mm. Just linderöd är ju resten av det sista skogsvinet. Alltså grisarna hann ju dö ut, våra lantraser egentligen, va. Men det fanns, man hittade några med det gamla skogsvinets utseende kvar då, va. Och sen har man, vad jag förstår, det här kommer jag väl få själv för då, men det kanske finns olika grenar. Men man korsade in vildsvin faktiskt i linderöd för att få en bredare genetisk bas då.
Mm. Mm.
Det gamla skogsvinet låg ju närmare vildsvinet genetiskt, kan jag tänka mig, utseendemässigt också då.
Ja.
Det var ju svin som man hade framförallt i de södra delarna av landet då, där det var ekskogar och sådana grejer, för att de blir ju väldigt fina och växer väldigt bra på ekollon, och det var ju också ett sätt att ta tillvara den. Det är ju jättemycket protein och energi i ekollon då.
Och det vet man ju, alltså om jag har vildsvin så goda ekollonår så är de ju mycket tjockare. Ja. Alltså mycket mer fett, finare kött liksom. Ja, men jag är ju jättepeppad på de här gyltorna. Men vad är det jag ska tänka på? Förutom stängsel. Hur ska stängslet vara utformat?
Du får inte ha taggtråd och sånt där då.
Nej.
Och elstängsel är det du behöver ha, eller också så är det ju stenmurar i princip. Alltså de är ju, alltså när de blir stora på sensommaren, hösten, så du vet, de bökar ju alltså en halv meter lätt ner i backen, va. Och de har ju den här nacken, karén.
De är starka i karén.
Ja, de är väldigt starka i karén. Det är ju en av de finaste delarna att torka det, va. Så att. Men de lyfter ju alltså enorma mängder jord och sånt. Och det gör de ju mot stängsel och så också, va. Så man får hålla koll på detta.
Mm.
Jag har faktiskt, jag har ju mitt stora plantskyddsstängsel runt min tomt.
Ja.
Det är ju 1,70 högt ungefär, så det är ju ett mekaniskt stängsel. Så mina, när mina grisar har rymt, har de ju aldrig gått igenom den delen heller då. Så jag har ju liksom ett extra stängsel utanför, för jag har dem inne i. Och jag har kört med sån här elnät faktiskt.
Ja, sådana har jag, så här orangea.
Mm.
Mm.
Och det har fungerat bra, men då bökar de ju upp. Du, vi får ta en paus där. Hundarna skäller enormt nu, för brevbäraren stannar här ute.
Det gör ingenting, kör på.
Ska jag köra på?
Ja.
Okej. Okay. Jo, du får vara med och hålla bort jorden ifrån sådana nät då. Fördelen med näten, det är ju det att speciellt när de är små grisarna och de får en stöt, så kan de springa framåt. De springer alltså ut genom stängslet istället för att backa in igen, va?
Okej.
Okay. Och en del gör små hagar med elstängsel och har mekaniskt utanför då, så att de ska vänja sig. För de, ja du vet, de går ju med sina klövar, de har ju ingen tjock päls. De får lika kraftiga stötar som vi får, va?
Ja, ja.
Så att de lär ju sig det där fort, men de första gångerna så kan det bli att de springer ut istället då. Och då är nätet bra. Men sen tror jag det är lättare att hålla kraftiga eltrådar då. Och det behöver du ju inte ha många.
Nej, men för det låter ju, om de håller på att böka upp jord mot, det låter ju som ett jävla slit att hålla borta den från ett sånt här nät. Då är det bättre att sätta en tråd 25 cm upp.
Ja, och kanske en till.
Ja.
Just, alltså jag, de sista två jag hade här, det var två pigghemgrisar, Piglet och Hamlet. Det var, alltså, Piglet där alltså, hon var ju som en hopphäst, vet du. De är ju smarta grisar, så att det är väldigt roliga djur att ha. Och ja, man kan vara, alltså det är ju som hundar, eller nästan mer än hundar, va? Att de är fantastiskt trevliga djur.
Ja, vad kul. De här heter Majvor Popcorn och Greta Gris.
Ja, jag skulle säga det om Piglet. Hon var lite lättare, Hamlet blev väldigt stor. Och, men du vet, hon kom ju att hoppa över det här meterstängslet, vet du, som ingenting, va? Helt otrolig. Och sen tyckte ju hon att, hon förstod ju att hon inte fick, va? Så pass smart är hon, så hon tyckte ju det var skitroligt. Och liksom sprang där och finta, vet du, om man skulle fånga in henne. Och...
Alltså som en tyngdlyftare, som ja. Rund men väldigt spänstig.
Ja, precis, precis. Och kruxet är ju bara det att då var hon ju relativt stor, va? Och de käkar ju upp allting och fördärvar allt, vet du. Liksom nästan när de springer så kan de ju dra upp långa fåror i och så, va? Hon käkar ju upp 500 påskliljelökar här uppe och älskar. Ja, men du vet så.
Ja. Alltså det är som att man köper sig ett problem. För jag menar, det är ju jobbigt när hönsen rymmer och krafsar upp allting, men det här, alltså ett vildsvin kan ju böka upp en gräsmatta på en natt.
Mm, så är alltså, det.
Så att någon har kört med jordfräs. Så, ja, det känns som att det är viktigt att hålla dem inne i hagen.
Ja, och du kan ju ha grisar i mindre hängn också, men då får man se upp, alltså det blir grisigt fort om man säger så.
Ja, ja.
Alltså lera, de bryter sönder marken, så antingen att man har olika hagar så att man inte nöter ner allting, men det går fort när de är stora alltså.
Ja, och de här är ju stora redan, de är ju ett år gamla.
Okej.
Så han skulle ju ha slaktat dem till jul var på tanken, men så blev han allergisk då, och nu har han bestämt sig för att göra sig av med dem.
De gamla grissorterna, inklusive Linderöd, då, de växer ju långsammare, va, än vanliga grisar. Piglet och Hamlet då, som jag köpte och hämtade från en sån här industriuppfödning då, kan vi kalla det, va. Alltså stor kommersiell uppfödning. Alltså jag hade ju en slaktvikt på ett kvarts ton på dem på hösten. Då körde jag en månad extra för att det var en mild höst då. Vinter, så jag hade dem en bra bit in i december. Men så är det inte med de gamla sorterna, för att de bygger på sig fett och sånt där istället, va?
Okej.
Så det är bättre att låta dem växa i lugn och ro. Du får ett mognare, godare, finare kött tycker många. Ja. Och sen att du har dem, om de föds på våren, så har du dem över första vintern. Och då drar de mycket foder alltså. Så att det är som när vi har pratat lantraser förut, att du kan ha ett enklare foder, rotfrukter.
Ja, och ens Lars kan de äta till. De ska äta det. Det låter ju svinbra.
Ja, fast inte bara till grisar då, men en andel kan vara anser Lars då. Jag ger ju grönfoder till mina. Och det är ju i princip att jag har lien i ett träd. Och så går jag ut och slår lite fint gräs. Och kastar in till dem då. De älskar ju det där gräset. Det är ju lite sallad för dem då, va?
Just det.
Ja. Sen hade jag bovete också som jag hade tänkt experimentera med och kolla med skalning och sådana här grejer för att kunna odla lite kolhydrater på trädgårdsnivå och så. Men det blev grönfoder till grisarna det.
Kan man ge dem helt havre?
Ja, men det är samma. Så jag vill bara säga på bovete där att man får vara lite försiktig när man ger sånt till grisar. Därför att det är kiselrikt och så, och kan göra att de blir känsligare för solen när man har ute grisar då, bara som en parentes där. Alltså, det här fettet på grisen är ju väldigt viktigt, och speciellt om du vill göra charkuterier och så vidare, så vill du ju ha, alltså korv med fettärningar och sådana där grejer i, så vill du ju ha ett fast ryggfett.
Mm.
Och då är kornet ger ett bättre fett på grisen. Havret ger ett lösare fett.
Jaha.
Så det är därför man alltid har korn till grisar då.
Men kan man ge dem helt korn?
Ja, fast inte. De har ju inte kräva som fåglarna har det där, vet du, med grus i magen som en egen spannmålskvarn i magsäcken. Det har de inte. Så att man brukar ge dem kross istället då.
För jag har ju en gammal kvarn som stod i ladan när vi flyttade in. I ladugården när vi flyttade in. Mm. Alltså en gröpekvarn heter det.
Jag tror att det är en kross faktiskt i det närmaste. Ja, man kan nog göra ganska fint kross också då, så det liknar mjöl, men liksom den hade de just för att krossa foder till djuren då, framförallt grisarna kanske.
Mm. Ja, för det, när jag googlat då, den där kvarnen, då verkar det som att det är till just till grisar som man har använt den. Så, så då, om jag bara får igång den då, så kan jag hälla i helt korn i den och få ut grisfoder.
Mm. Och då får du ju färskkrossat efterhand också. Kan du köra upp för några dagar, så är det ju jättefint. Eller någon vecka kul åt gången.
Absolut. Ja, det var ju så kul att använda den också eftersom den står här. Och kul att väcka den till liv liksom.
Ja. Sen är det ju som med andra djur just när det gäller grisar. Du har säkert lärt dig med fåren, det här med parasiter och sådana saker.
Ja.
Mm.
Hur ska man tänka med grisar?
Ja, men det är samma sak faktiskt, att du kan inte ha, alltså ska du ha, det är ju det här med pris och kostnad och så vidare. Man kan ju ta extra höjd när man har till husbehov och verkligen göra det perfekt. Men om du överför det till att du ska köpa sånt kött, så är det ingen som vill betala så mycket. Men egentligen så kanske grisar inte ska gå på samma ställe mer än var sjätte, sjunde år, va? Alltså att du har ett betesföljd, och det ska du egentligen ha med får också.
Ja, för fjärde år är det med får.
Ja, där man brukar säga fyra år som ärter ungefär. Och så. Men, eller potatis också. Men att du har lite extra, speciellt om du inte vill avmaska dem då. Jag vet just inte det, om hur det är med ekologiskt, alltså kravmärkt nu, om de var tvungna att börja godkänna avmaskning där, för att det har ju med djurhälsa och djuretik och sånt där att göra också. Man kan liksom inte ha dem en liten hage och inte avmaska dem, va? För då blir det ju, ja, de kan ju dö, unga djur och så vidare, utav det där parasittrycket, va. Att det är viktigt att man har klart för sig också. Du har en sjukdom just när det gäller utegrisar. Och det är ju rödsjuka då. Och den finns i princip överallt i jord då. Så det är ju mer att det blir uppförökat och att det blir, ja,
mer
att det
blir än
utbrott helt enkelt, va. Det är ju mycket sjukdomar finns ju runt omkring. Men vi har ju ett immunförsvar som skyddar oss, va. Men just så det får du ett utbrott när du har en svacka i immunförsvaret eller någonting sånt där. Då. Så det får man se upp med också. Då får de feber och kan bli rödfläckiga och sådana där grejer. Då. Och det är antibiotika på det då. Mm-hmm. Det finns inga resistensproblematik och sånt där heller. Jag vet inte nu, det är ju länge sedan jag höll på. Det är ju varit bikurser varenda sommar i 6-7 år nu och sånt där. Så att jag inte haft några grisar på länge. Men just rödsjuka med feber och sånt. Sen, om du har små, när vi ändå pratar om grisar och nu blir ju dina vuxna. Men när man tar kultingar då. Och vi ja. Har så kallade hushållsgrisar. Det hade man ju förr med. Det var någon som hade sugger och så de andra köpte ett par grisar och hade och gav dem matrester och vassle från ost och mörtillverkning och sånt där va.
Just det.
Och det är ju det här med diarré. Det är som valpar vet du.
Aha.
Också lika som hundarna att de lätt får diarré i valpsår. Fick dina valpar diarré?
Nej.
Ingen av dem?
Nej.
Nej.
Jag tror inte det. Kanske... inte riktigt.
Nej men det är väl mer... När du avvänjer dem också sen som det finns att du byter foder och sånt och går... Vi har ju lite bråttom vi människor när vi ska vänja av djuren och det är ju för- och nackdelar med allting va. Men mamma, djuret oavsett art och så vidare för ju över immunförsvar och sånt via mjölken mycket också. Och det är lätt att det blir diarré på grisar och hundvalpar också då.
Okej.
Okay. Mm. Och det får man ju se upp med då.
Ja.
Så det ideala om man vill ha grisar och sånt det är ju faktiskt att ha en liten familjegrupp själv som man kan flytta runt i olika hagar och flyttbara hyddor till dem. Det är ja. Det ideala. Och att du ja. Kan ha kultingar som får gå med familjegruppen länge då.
Men för det är det som är min plan. De här är ju, de har ju aldrig fått några kultingar de här gilterna. Men jag tänker att då du får hjälpa mig att tänka ut och bara hur kalendern ser ut. För om jag får hem dem nu inom en månad.
Mm.
Då är de som sagt ett år gamla. Då borde jag ju försöka få hit en galt. Låna hit en galt nu va?
Ja eller köpa en galt som inte är släkt med dem.
Just det men då skulle han då få betäcka dem och sen så slaktar jag honom.
Ja eller om han går med familjegruppen. Just Linderöd brukar vara väldigt bra på att gå i familjegrupper med både galt och...
Men det är bara för det som är så skönt med att inte ha till exempel en fårbagge. Det är ju att barnen kan gå in hur som helst ja. Till fåren. Och jag tänker att det är samma sak med galtar. Att de
kan alltså också... det kan jag säga är ju om man tänker ur det perspektivet. Men jag kan nog... Små barn ska inte gå in till grisar, tänker jag. Aha. När de är vuxna.
Nej.
Hur som helst. Galten kan man nog säga är förmodligen vårat farligaste husdjur. Om man ja. Säger det. Men även vuxna eller suggor och så. Jag ska vara försiktig alltså. För mina barn har ju lekt mycket med våra grisar.
Ja.
Alltså... när de växer, de är ju kultingar då så växer de va och sen är de ju halvstora och sånt där och de har ju haft fantastiskt roligt med dem där. De har ju, när de var små kunde de ju rida på grisarna till och med va och grisarna, ja men de är så smarta grisarna va så de fattar ju va? Och är med och leker med barna.
Ja oh, kul.
Alltså att de jagar dem, jag kommer ihåg de sprang ju och skrattade hysteriskt och kastade sig upp på grishyddans tak och sådana där grejer. Och, ja men du vet det här bara att stå och göra gyttjegropar åt grisarna och de är med och gräver upp gropen och så står de med vattenslang. Och...
oh, mysigt.
Och det finns många sådana roliga minnen. Så är det. Det gäller ju, det är ju det där när du har djur du ska äta upp med. Kommer jag in på när jag berättar de här roliga minnena och folk tror väl, tycker väl det låter konstigt. Men det handlar ju mycket om en känslomässig mognad skulle jag vilja säga. Just det där att kunna våga ha nära relation till djur fast man ska äta upp dem. Alltså ja. Att koppla sladdarna rätt i huvudet helt enkelt. Många är ju så där att de vill inte ta matchen och koppla sladdarna rätt heller utan de går hellre och köper kött från industrigrisar ja. En plastförpackning.
Jag tänkte faktiskt på det igår när jag och Björn var inne hos fåren och så var det som att alla tackorna gick till Björn, han satt på en sten och så satt jag på marken en bit bort och gosade med baggen Bertil och då tänkte jag på det där så här, fan liksom, här sitter jag och gosar med Bertil och snart ska jag liksom skjuta honom.
Ja. Ska du fega ur det då och inte våga göra det och liksom objektifiera dem och hålla distans till dem och liksom så här för att du är en klenis, eller ska du våga gå in där också och veta att sen är det så här därför att det ska bli mat till mig och min familj?
Ja, men precis, men så har jag ju gjort. Jag sköt ju 4 baglam, varav en av dem, Stångis, han var ju så gossig så att han hade lagt sig i mitt knä och somnat och sådär när han var liten.
Mm.
Och då tänkte jag så här, jag kommer aldrig kunna ha ihjäl honom. Men sen kunde jag det.
Mm.
För jag bestämde mig för att det var mitt ansvar liksom.
Ja, det, någonstans så handlar djurhållning även till husbehov faktiskt om ett ställningstagande där man får bestämma sig, och så får man inte hålla på och misshandla sig själv med sitt känslorna för mycket där sen heller, va? Man får ju våga tycka att det är jobbigt och liksom de här bitarna, men man kan inte hålla på och vara dum med sig själv, va? För då får man välja bort att ha husdjur eller bli vegan eller liksom någonting sånt där, va? Utan ska jag ha djur, satsa på friska fina djur, bästa sort, vara med och rädda äldre raser, veta vad de har ätit, få hög kvalitet, lära mig det här med olika charkuteriprodukter, torka, fermentera kött och så vidare. Ja. Va? Nej, men då får jag ju bestämma mig för det. Och någonstans så bottnar ju det i villkoren här på planeten.
Ja.
Vi är födda till den här planeten. Här finns vissa förutsättningar. Det är det som gäller här. Man får liksom förlika sig med villkoren här på planeten någon gång i livet. Allt blir så jävla jobbigt. Va? Det är ju så. Ja.
Ja, det där. Och speciellt om det är liksom, som du säger, att grisen är så social, att de är nästan som, att de är som hundar. Då kommer det bli otroligt tufft att göra den resan med dem. Får ni ändå, de är ju gossiga, men de är ju också skygga liksom. Eller måste jag säga.
Ja.
De är ju dumma. Årskallar.
Jo, men då är ju grejen så där. Ska du våga ha det, man får ju klara av det. Det får man ju välja var och en själv givetvis, va? Men för mig så är det självklart just det där att ha den där fina relationen till djuren när man har dem. Speciellt när du har det i så liten skala som du har när du har det till husbehov. Va?
Ja.
Och alltså jag tycker det tar emot att fega ur. Det är ju som du kan gå hela livet och vara rädd för allting därför du kan bli sårad, och det blir man ju.
Ja.
Men låt det inte vara så farligt att bli sårad då, utan våga investera i relationer, våga misslyckas, och det där vi har varit ute på förut på alla sätt, både praktiskt och med människor och med olika saker och sånt, att det får göra lite ont ibland, det är inte hela världen alltså.
Det finns en Garth Brooks-låt som heter The Dance. Då säger han så här: jag är glad att jag inte visste hur det skulle sluta, för då kanske jag inte hade vågat dansa med dig. Så här. Alltså, han får sitt hjärta krossat, men han är ändå glad att han inte visste om det från början, för då kunde han njuta av den här dansen. Som de... Och det är lite så är det med att ha djur då. Att man får liksom...
Ja, fast när du kommer vidare då och fått den där smärtan, det har vi ju fått allihopa när vi har vuxit upp på olika sätt, blivit svikna, förrådda, allt möjligt det där, va? Och det gör så jädra ont, va? Så är det ju. Ja, men det är ju då du inte får bli rädd.
Nej.
Utan det är ju då du måste satsa på att lära dig att hantera dina känslor och inte bli slav under dem. Och dö innan du är död, för du är en fegis.
Just det.
Någonstans. Sen är det inte lika lätt för alla, och en del är superrationella och en del är göremotionella och så vidare, men då får man försöka lära sig att hantera det där, annars så stympar man sitt eget liv då, va?
Ja.
Speciellt när det gäller nära relationer och sådana saker. Det är viktigt. Och våga prova på att göra grejer och göra fel och misslyckas och stå där med den där skammen. Skam är ju något som man också måste lära sig att hantera.
Ja.
Nu har vi gått ifrån skomakarpodd över lite odlingspodd och hamnat på relationspodd.
Ja, det är underbart. Det är fantastiskt. Men du, bara för att jag och alla andra som lyssnar som då har beslutat sig för att våga ta det här steget och skaffa grisar.
Ja.
Då går vi tillbaka till kalendern. Jag får hem dem. Försöker jag få hit galten så snart som möjligt, eller ska jag låta dem vara liksom, ska vi gosa med dem först?
Du, det där är en väldigt bra fråga faktiskt, för att nu är det gyltor och de är givetvis intresserade av galtar.
Ja.
Ja, men för varför jag funderar och tycker det är en bra fråga, det är nämligen för att det är lite känsligt det här med att ta in nya medlemmar i grupper och så vidare.
Mm.
Så man gör inte det hur som helst, men att ta en galt till två gylter, det tror jag inte är några bekymmer. Det är ju lite sent på säsongen höll jag på att säga, men i och med att du ska köra dem över vintern, kultingarna och så går det säkert bra också. Vill ju ha dem relativt tidigt då.
Men borde jag i så fall om jag tar hit en galt, de blir dräktiga. När föder de då? Hur lång tid tar det?
Oj! Det borde jag ju kunna.
Ja, verkligen. Alla är jättebesvikna nu på
någonting. Nej, nu får du klippa Kalle där. Nej, jag kommer banne mig inte ihåg det. Vi får googla det helt
114
enkelt.
Dagar.
Vad sa du?
114 dagar.
En gång till.
114 dagar.
Ja.
Det är skitlänge ju.
Mm. Ja, det var därför jag sa att det var lite sent då. Det är ju 3 månader och 24 dagar då.
Just det, då kanske de inte hinner bli tillräckligt stora för att klara sig ute i vinter.
Jo, men det tror jag, det är inget bekymmer.
Nej, ja men vad bra. Men då när de då har fötts, då får de gå ihop hela vintern. Jag har 2 gylter och då sjukt mycket kultingar, förhoppningsvis. Galten, jag tänker att jag kommer att låna hit den eller hyra hit den, för att jag orkar inte hålla på med det. Så då kommer jag då ha 2 suggor och massa kultingar nästa vår.
Mm.
Ska jag äta upp de här suggorna då? Eller kan de också bli
det som... behöver du inte göra, utan de kan ju du ha kvar som dina moderdjur då och ta nya kultingar efter dem efterhand och har dem som dina grisar. De kan ju foldras och leva hos dig där.
Ja, kul. Och så är det kultingarna som vi äter upp och slaktar på hösten.
Ja, alltså gärna året efter och speciellt i år nu när du är så sen då.
Ja. Ja, precis. Det är det jag menar. Alltså, de 2022 så kommer jag slakta kultingarna som föds 2021.
Ja.
Ja.
Du kan ju ta några till hösten. Jag vet, det finns ju spädgrisar och allt möjligt som man kan ju äta. Och så välja hur många du ska ha kvar då.
Jag får sluta jaga. Jag kommer ha för mycket kött.
Mm. Ja, så är det. Det har du ju, i och med att du får nu då, så är det ju det där med, det är väldigt reglerat med djur. Så att om man inte har djurplatsnummer, för det har ju du på fåren där förstår jag, så måste du ha, skaffa, om du har liksom fjäderfän och sånt, nu kommer det ju att bli regler som gör att man måste registrera även enstaka höns just för att det är sånt problem med fågelinfluensan då, va, så att de vet var det finns.
Just det.
Men andra fjäderfän, jag vet inte hur reglerna, det står höns faktiskt när jag har tittat till reglerna nu. Men historiskt har du inte behövt ha det i alla fall, va? Och skaffar du då hushållsgris, ja då måste du faktiskt skaffa djurplatsnummer.
Produktionsplatsnummer tror jag att det kallas.
Ja precis. Ja. Det kanske heter nu. Mm. Så är det.
Och, ja, men vad spännande.
Ja. Och sen när det gäller kultingar och så. Har du utegrisar? Alltså det finns, när man, de som föder upp grisar, de ger ju extra järn till de nyfödda. Och det finns paster av olika slag. Jag tror inte man får ge sprutor hur som helst längre med järn tillskott till dem då. Men då finns det paster och sånt som man kan blanda i maten och så för att få i dem extra järn då när de är små också. Det brukar vara en sån klassisk grej då.
Mm. Och jag lär ju fråga grejer igen, Patrik. Men jag känner mig peppad på att ta hem Majvor Popcorn och Greta Gris.
Ja. Nej, men man får väl säga det också, just det här att jag är själv så att just det här, vi grillar jättemycket på somrarna. Här.
Ja.
Väldigt stor del av våran sommarmatkultur. Och jag är ju sån, så jag gillar ju, jag tycker fläskkött är det godaste köttet,
ja.
Och sen tittar du på det om man vill gå vidare? Du har ju börjat lite grann. Du har lämnat bort en del, tror jag, när det gäller korv och sådana där grejer. Men du har ju torkat skinkor och sånt.
Mm. Och rökt och kokat. Och,
ja, och så. Hjärta och sådana här grejer.
Mm.
Och det där går ju att jobba vidare på. Och just grisen, det har ju vi haft både i vårat land. Men i Spanien och Italien och så har du... Ja, verkligen en levande kultur på det här. Och där har du ju ett sånt klimat också. Så slaktar du den här stora grisen då. Jag sa mina två grisar, det blev en slaktvikt på ett kvarts ton, va? Du får lite kött då. Så är huvudet inräknat i det också där. Men ja, då gäller det att kunna ta vara på det där. Du kan ju inte äta upp alltihopa med en gång. Och visst, vi har frysboxar och ett halvår och så vidare. Men torkar du köttet, saltar och torkar köttet, kryddar det och så vidare, så du får ju såna delikatesser. Alltså just karén, saltad och torkad karé, koppa heter ju det på italienska då, den traditionen där nere. Och då har du en många tror ju att man ska torka så himla fort, va?
Ja.
Men torkar du köttbitar och större köttstycken, så då handlar det ju snarare om att du inte får torka för fort, för då får du en skorpa på ytan. Och då kan det inte torka lika bra, då liksom krymper det ihop, va? Och då får du en förruttnelse inuti istället i köttbiten. Så att det gäller faktiskt att kunna torka det tillräckligt långsamt i början. Och en grej som man gör då när det gäller större köttstycken som en stor karé. Och det testade jag sist med Piglet och Hamlet. För då fick jag ju 4 halver.
Ja.
Och då har jag ju det mitt stora kallskafferi där jag kan ha dem och låta dem hänga ett tag. Och sen har jag järnrör i taket med sådana här krokar. Så jag kan, det ryms faktiskt 4 halvkroppar där inne i gången då. Men det blir svårt att nå in till vetemjölet längst in.
Ja.
Nej, men sen grovstyckar du ju upp den då i 4 delar, framdel, bakdel, och så sågar du efter revbenen en bit upp då, eller nära kotlettraden där uppe, så har du liksom 4, och då kan du fort hänga, för man är ju inte så snabb när man är ovan, va?
Så ja, precis. Ja.
Och jag står inne i köket på min stora arbetsbänk och gör det här, för jag har inga andra platser, men då grovstickar jag, och så hänger jag ut det med en gång igen då, va? Så att det går in i kylan. Och så tar jag ut en bit i taget. Och gör där ute. Och just då finns det olika traditioner och sånt där. Och jag provade på det sist. Jag gjorde våran svenska och så gjorde jag italiensk och även amerikansk styckning av griskroppen då. Så man kan testa. Och jag kommer inte ihåg faktiskt, så jag kan återge det där exakt hur det är. Men det jag kommer ihåg är att det blev lite mindre bacon på den italienska, därför att då gick de 2 revben till bak, och det var just för att få en stor karé.
Mm-hmm.
Karén fortsätter ju in i själva kotlettraden.
Just det.
Och, men det som är det fina med karén då, det är ju det att där har du ju insprängt fett i den.
Ja.
Annars så är det ju så på grisen att det ligger ytterst, ja, som det är, man ser på bacon till exempel, att då har den fettran då. Men i karén har du insprängt, så den blir ju väldigt smakrik och fin på det viset. Va?
Det är samma som med biff och entrecote.
Ja, nötdjuren har ju mer insprängt, milerat kött som man säger då. Va? Så är det. Men sen får jag också säga då att då har du ju en del äldre grissorter med väldigt mycket fett på, men som också har milerat kött mycket. Då Mangalitsa till exempel, och vad heter den engelska? Berkshire heter den så.
Ja, jag skulle fråga dig.
Ja.
Och hur är lindröd i köttet?
Den ska vara väldigt, väldigt bra också. Jag har ätit lindrödsgris någon gång. Men inte mycket faktiskt. Vi har ju en viltrestaurang lite längre in, ett par mil till längre in i skogen här. Där man kan äta både vildsvin och älg och björn. Och
får du äta gratis den här stunden på, tycker jag antagligen. Säg vad det heter fort. Men du,
jag betalar gärna där. De har haft tufft nu under pandemin.
Ja, det är klart. Det är folk frågar så här, vad är största skillnaden liksom, om man gör det själv? Och jag har ju sett aubergine förut, tycker jag är liksom den största skillnaden, köpes och hemodlad. Men griskött, bra griskött och dåligt griskött är ju otroligt stor skillnad också.
Ja, kött överhuvudtaget.
Ja, jag tycker kanske inte att lamm är lika, riktigt lika stor skillnad som nöt och gris. Men,
nej,
ja.
Men jag tänkte på nöt utöver gris.
Ja, då, nöt är också otroligt stor skillnad.
Men det beror nog på hur uppfödningen går till i Sverige också när det gäller får. Då. Du har nog en väldigt småskalig uppfödning i huvudsak på lammkött i Sverige. Det är inte så stor skillnad på den där som har 5-10 tacker och den som har 50 eller 100. Va?
Ja, just det. Men däremot om man har 10 000 grisar i en stor hangar.
Mm.
Då är det skillnad på det och mina Majvor Popcorn och Greta Gris.
Ja.
Du Patrik, vi har ju liksom en lång lista med grejer vi skulle vilja prata om idag. Men jag vabbar så att jag måste tillbaka till min dotter så att hon inte iPaden växer fast i händerna på henne.
Ja.
Men stort tack för idag.
Vi får fortsätta med den där listan en annan gång. Men ska vi köra energi nästa gång?
Ja, vi får se om det dyker upp något annat. Jag kanske hittar en råtta i komposten igen.
Ja.
Följ oss på Instagram i Väntan på katastrofen. Hör av er om ni har några frågor. Tack för att ni lyssnar. Tipsa era kompisar om podden. Det är kul. Och skriv recensioner i iTunes så är det fler som hittar till oss. Ha det så bra så hörs vi. Puss och kram!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.